Jesus, vi älskar dig. Eller hur? Det är underbart. Tack Håkan. Jag älskar dig. Det är gott att sitta. När jag satt här nere i bänken bredvid Anders. När Håkan går upp och börjar spela så tittar han på mig. Jag älskar Håkan. Det är också fantastiskt. Det är gott att få tillbe tillsammans. Det är gott att få fira gudstjänst tillsammans. Det är gott att vara här tillsammans. Vara församling. Som Anna sa, vi tror på att Jesus Kristus är Guds son. Och vi vill vara en församling som driver av kärlek utför Jesu uppdrag. Det är uppdrag med Jesus. Hörs jag? Bra. Det är dåligt. Det är för dåligt. Det är för dåligt det här. Men vi älskar dig, Dave. Kolla, nu hörs du bättre. Fantastiskt. Jag är egentligen på scoutläge just nu. Jag är bara hemma och gästspelar lite här. Vi är lite på Sundsvik. 25-tal barn här ifrån salen. Och så är det massa barn från andra församlingar i Göteborg och Kärnholmen och Kungälv. Och så vi är totalt, tror jag, 170 personer ute på gården. Så det är mycket folk. Vi bor i tält och luktar rök och sådär. Så jag gick in och tog en dusch här innan jag skulle upp på kritik. Jag tänkte att det kan vara bra. Jag låg lite vax av Anna som gjorde håret krulligt så lockigt, så att om det börjar lockas även under riket så vet ni vad det är. Bara det. Men det är väldigt kul att vara på scoutläger och få vara tillsammans med de här underbara barnen. Jag delade mitt vittnesbörd med dem igår och så hade vi handlat. Det var jättemånga barn som var kvar och ville förbörna. De tände ljus och bad bönor och på olika sätt. Det är underbart. Barn är också väldigt roliga. När vi stod och grillade igår kväll när vi vänta var hon klar på elden, så berättade jag en rolig historia. Ni har säkert hört en massa här inne. Jag har berättat den här någon gång förut och Andrew brukade berätta. Men jag kan ta den snabbt så att ni ska få det roliga som ett barnsak efter det. Den roliga historien är så här, för de stod och grillade nationellösen så att det finns en berättelse om en kvinna som låg och sov. Och så drömde hon på natten att hon åt en jättestor nationell. Hon räkte upp den här enorma nationellösen. Och så när hon vaknade sen på morgonen så var kudden borta. Så här halvrolig historia. När jag berättade att barnen skrattade lite rätt, haha, sådär, så var det färdigt. Och så kanske 10 minuter senare, när de hade gått därifrån och liksom, det var färdigt sådär och när de började gå längre sig, så kom en liten kille fram till mig. Johan, var kudden borta på riktigt? Det var en rolig historia. Tycker jag är fint. Som Linda sa det, nästa gång du berättar ett vittnesbörd så kommer han sitta, ja säkert. Säkert. Det är bara roligt. Ja, vi har ett gäng här från Lysekil, han använder det. Men jag vill bara förtydliga det. Välkomna hit, en applåd för dem. Som är här, de vill göra ett läger med sina ungdomar. Och tänkte, vad är roligare att vara ute i Lysekil så här på sommaren? Jo, men det är ju en källare i Värnland, tänkte jag. Så frågade de om de fick låna våra lokaler. Visst, så om ni vill det, så. Men det är så, gräset är alltid grönare på andra sidan. Men välkomna hit, ni hade bra igår kväll, hörde jag. Man haft det även under kvällarna, man haft gudstjänster. Ni var några som blev helade, ni hade bättre i magen efter förbundet. Fantastiskt, tack Jesus för det. Underbart att ha er här. Ni såg på matchen här också i fredags när jag kom in. Och Danny här som är ledare, han är från Italien, så att, det är därför han är väldigt bra. Vi börjar en liten serie, eller vad man ska säga. På Akvablogotjänsten så predikar jag utifrån Jeremia 29:7, där det står: gör allt för att den stad jag har deporterat dig till ska blomstra. Och be till Herren för den, för dess välgång är er vän. Och utgick därifrån i att tänka så. Att vi finns här för att välsigna den stad som vi bor i. Vårt hem är himlen. Det är där vi ska tillbringa evigheten. Men just nu bor vi här. Vi är deporterade på ett sätt hit. Vi finns här i Vänersborg eller Vargen eller Trollhättan eller Lysekil eller var vi nu bor någonstans. Och Bibeln uppmanar oss att välsigna den staden där vi bor. Tala gott om den. Be för den och göra allt för att den ska blomstra. Och förra veckan predikade jag utifrån våra arbeten. Att vi får arbeta på ett sätt så att vi har den inställningen. Och idag så kommer jag fokusera ännu mer på, eller prata ännu mer om utifrån detta, men kanske mer fokusera på våra relationer och kärleken till nästa, kärleken till vår granne, till andra människor. Den 29 juni till 3 juli så kommer vi ha New Wine sommarkonferens i Arena i Vänersborg. Har du inte anmält dig än, gör det. Jag tror det kommer bli en väldigt, väldigt bra dag. En av talarna som kommer dit är Alan Scott, som är pastor på Irland, Nordirland. Och det som sker där i den församlingen är väldigt, väldigt häftigt. De jobbar verkligen utifrån detta att söka sin stads bästa. Jag läste en intervju i Världen idag med Alan, där han sa till den som intervjuade och frågade hur många är de i församlingen. Jag frågade just pastor Scott om antalet medlemmar i hans församling, och han svarade 60 000. Det är bara det att de flesta av dem vet inte om det, säger han finurligt och förklarar sig. Vi räknar hela staden som vår kyrka, säger han, om staden som har 60 000 invånare. Det är ett ganska bra sätt att tänka. Hur kan vi bekänna inte bara de som är innanför våra väggar, de som är godkända av oss, utan hur kan vi älska och bekänna en hel värld, en hel stad. Och han jobbar i en liten, ja, en stad på 60 000 som heter Coleraine. Där de spelar in Game of Thrones för er som gillar tv-serien. Och de har någon whiskyfabrik som tydligen är väldigt känd också. Men han säger så här, att få betjäna den, alltså staden, är en jättesak i församlingen. Det gör man genom ett omkring. Och det gör man genom ett omfattande socialt arbete, men också genom en tydlig och djärv tro på Guds kraft. Mitt på gatan i den lilla stadens centrum, där ställer man upp stolar och inbjuder människor med behov att slå sig ner för förbön. Varje lördag de senaste 11 åren har vi varit ute på stan, oavsett världen, berättar pastorn om arbetet som kallas Healing on the Streets. Det startade 2005 och resultatet har förundrat. Förbön och helande är något som numera också präglar församlingens vardagsliv. Vi ser helande nästan dagligen, säger Alan Scott, och berättar hur vittnesbörden fått spridning långt utanför deras stad som ligger i grevskapet Londonderry. Så lite längre ner, det var 6 personer som startade församlingen Causeway Coast Winter. Året var 1999. Idag besöker det snitt 2000 personer församlingens gudstjänster. En stor del av dem är nyfrälsta. Och församlingen skulle ha varit ännu mycket större. För varje år leder församlingen medlemmar. Leder församlingens medlemmar, nämligen runt 2000 personer till Kristus, enligt Alan Scott. Men många av dem som kommer till tro är turister och som återvänder till sina platser och länder, förklarar pastor. Att betjäna samhället, inte minst de svaga, är en hjärtesak i församlingen. Om vi lär oss att betjäna dem som är långt ifrån Gud, så säger han att då ska han bygga kyrkan. Ni älskar staden, jag bygger kyrkan, förklarar Alan Scott, idén som låter genialisk. Vårt mål är inte att bygga en bättre kyrka. Vårt mål är att bygga en bättre stad, fortsätter han passionerat. Församlingen har ett omfattande socialt arbete. Det riktar sig mot fattiga, men har en rad andra inslag, exempelvis att stävja kvinnomisshandeln. Man backar aktivt upp samhällets socialtjänst, skolor och politiker. Om vår församling växer, men vår stad förfaller, så är det ett misslyckande för oss som församling. Vi vill se en stad som blomstrar. Vi gör ingenting för kyrkans egen skull. Allt vi gör pekar mot staden. Så vad är förklaringen till den starka tillväxten och det genombrott ni har fått uppleva? Jag tror att det beror på att vi som församling började stå upp för 3 saker. Att betjäna, att ge och att älska. Vi är mitt i samhället och tar risker där. Allra viktigast är alla troende människor som i sina vardagliga liv väljer att dela Kristus med sina grannar, vänner och kollegor. Att de inte ska fokusera på att är just det, så frågar de vad har för budskap till Sverige nu? Hit och ska predika. Han säger att de inte ska fokusera på att bygga kyrka, att de istället ska fokusera på att älska sin stad. Gud kan använda dig på din arbetsplats och förvandla den. Det är helt otroligt vad mycket som kan hända om vi är redo att lämna kyrkan. Alan Scotts andra budskap till Sverige är mer otippat. Han avslöjar det med ett roat skratt i telefonen. Jag vill få de kristna i Sverige att säga hej när de möter folk på gatan, säger han, apropå den skygghet och medmänniskor har kunnat ana i den svenska kulturen. Människor ute på gatan i Sverige ser nästan lite rädda ut när man hälsar på dem, fast deras folk, som betonar vänd dig till någon som sitter bredvid och säg hej, vad kul att se dig. På den frågan svarade Jesus: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sen försvann och lät honom ligga där handlöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband honom. Sen lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom och kostade mer. Ska jag betala dig på återvägen? Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: gå du och gör som han. Vi ber: Jesus, låt ditt ord bli levande idag. Tala till våra hjärtan, Herre. påminna oss om, så gör det Gud. Forma våra hjärtan så vi blir lika dig. Vi kan älska dig. Vi ber så. För att förstå den här berättelsen, eller liksom för att den ska få, man kan se det bara som en fin berättelse, att det var en som var snäll, och så ska vi vara, så vi ska också vara snälla. Det är ett sätt att se det, och ofta kanske det är så vi läser det, för att om man inte har liksom helt insatt i vad man har, att man ska vara snäll, man ska ta hand om människor som har varit illa. Bara det är jättebra, alltså om det är det du tar till dig, lev i det, det är. Men det finns mycket mer djup i den här berättelsen, som man inte förstår kanske, man inte vet hur relationen var, den här tiden mellan just judar som Jesus talade till i det här fallet och samarier som var den som har hjälpt i berättelsen. För det var liksom en otroligt spännande relation. Det var inte liksom grannar på det sättet att de var goda grannar som sågs grilla i land liksom, och sen hjälpte de varandra när någon hade skadat sig. Utan tvärtom, de var bittra fiender, de här två folkgrupperna. Och det är en viktig poäng, tror jag, i varför Jesus väljer att just ha samarier som hjälpte. Vi tänker ju samarier eller samarit, man har hört det, tänker, men det är snälla människor, liksom. det betyder typ att vara samarier eller samarit. Men så var det ju inte alls, det var inte så judarna såg på dem. De tyckte att de var liksom outbildade, dumma, avjudadyrkare som hade förstört i princip deras religion och som inte fattade någonting. De vill inte ha vad de gör. Det var vanligt att man förbannade samarier i synagogen. Uttalade liksom så att man förbannade det folket. Det är inte så ofta viktigt att vi förbannar folk som är på gudstjänsten. Och det tror jag att vi ska göra. Men det är just, en samarier kunde inte vara vittne i en judisk rättegång. De räknades inte, liksom, deras vittnesmål har ingenting värt. De kunde inte konvertera, de fick inte. Eller till den andra formen av judendom, eller man ska säga, för de var ju på ett sätt också, de trodde på Gud, de trodde på Mose lag, de fem Moseböckerna, inte resten av gamla testamentet, men de fem Moseböckerna. De tillbad Gud, men de gjorde inte det i templet i Jerusalem, utan de gjorde det på berget Gerizim i Tjeckien istället. Så det fanns likheter, men det fanns också olikheter. Och det här har troligtvis, det finns olika teorier om varför och när och började och så vidare, men troligtvis har det pågått under flera hundra år liksom. Den här schismen, det har blivit en större och större uppdelning och till slut så är bittra fiender, tycker verkligen inte om varandra. Och jag tror att det är svårt för oss nästan att tänka sig in i hur det är, för vi har inte riktigt den som svensk folk, så den relationen med något annat folk. Vi kan dra Norge historiskt, skoja om normen, men det är inte alls på det sättet. Det är en väldigt hjärtlig kärlek, så, egentligen. Men det finns ju många länder även idag där det finns det rådare här. Liksom. Israel och Palestina till exempel, för att ta ett liksom, konkret exempel. Det finns på jättemånga platser runt om i världen. Det är de som man kanske lever närmast på ett sätt, det angränsande folket, är de som man bara inte kan tänka sig att umgås med. Och om ni börjar lära känna människor, ni känner människor som kommer från andra länder, så märker ni ganska snart, ofta finns det sånt liksom, nerhärvt och inbyggt, att jag kan inte liksom lyssna på vad de säger, jag kan inte vara med dem här, för att ja, de är ju sådana, det vet man ju. Så det var ett folk som man verkligen inte har att göra. Och så tar han liksom, först kommer resten, och det är klart att publiken som lyssnar tänkte, ja nu, det är ju egentligen, det är prästen liksom, det är the good guy liksom. Nej, han gick förbi. Och sen kommer leviten, som också var en form av präst, liksom, prästsläkten och så. Ja, vänta, nu liksom, nu. Nej, han gick också förbi. De som man såg som sina egna, de som liksom, ja men det är vi liksom. Gänget, och vi som kollar på läget, nej de. Säger Jesus, de är fel i det här läget. Och sen kommer den bittra fienden, den som man hatar, den som man nästan inte ens ser som en människa. Och så säger Jesus, han gjorde det. Han gjorde det Jesus vilja. Okay. Jag vet inte vad vi ska jämföra med. i det här läget så gjorde han det så igen. Han hjälpte den människan, oavsett vad han hade för politisk agenda. Det blir svårt för oss att ta in. Alltså, det, men det är lite det greppet Jesus använder i den här berättelsen. För att visa att vem som helst, du ska älska alla. Det finns någonting som Gud har skapat, någonting gott i alla. Och vilka människor, för israeliterna och samarierna, de umgicks inte, alltså det var de som var valda, inte har något med att göra. Det kanske finns i ditt liv också människor som du av olika anledningar väljer att inte ha något med att göra. För de är ju sådana, eller de håller på så här, eller det blir bara så. Vilka kan det vara? Och Jesus, genom den här berättelsen, uppmanar oss. Älska de som har en annan social status kanske, en annan utbildning, en annan sexuell läggning, en annan religion. Att på riktigt mena som att Gud har skapat den jag möter, att jag får älska den. Det är radikalt. Och Jesus säger det i bergspredikan också när han talar om kärlek. Det är lätt att älska den som är din bror, din familjemedlem, det gör alla. För dem som förföljer. Vad händer där? Och det här är inget som vi bara bestämmer oss för. Och ju mer vi lever och på riktigt försöker tänka så här, märker vi att det finns nog människor i min närhet eller i mitt sätt att tänka som jag faktiskt distanserar mig från av olika anledningar. Varför gör jag det? Och hur kan jag hitta sätt att älska de människorna? Och det betyder inte att man behöver liksom acceptera allt som andra människor gör och säga att allt det du gör och står för är jättebra. Så är det ju inte. Det är klart att alla människor gör saker som är fel. Och en del kanske lever i en övertygelse till och med som vi tycker är helt galen i, liksom, jämfört med vad Gud säger. Men vi kan älska människor ändå. Vi ska älska de människorna. Och på ett personligt plan så handlar det om att lära sig förlåta. Det handlar om att lära sig att släppa taget ibland kanske om oförrätter. Och det handlar om att bygga broar på nya sätt. Liksom och att bli medveten tror jag om vilka människor det är som jag har tagit ett steg bort ifrån av olika anledningar. Och be Gud hjälp mig. Jag tror att Guds ande behöver röra vid mig för att det ska hända någonting. Men jag tror också att det här går att se rent strukturellt i ett mycket, mycket större sammanhang. Att vi får, att vi lever liksom i ett land som ibland kanske just stänger sina gränser väldigt tydligt mot vissa människor. Och i Gamla testamentet så är det väldigt, profeterna är väldigt så här, de är inte bara personligt så här att ah, men nu ska jag liksom söka Gud för min skull eller utmana folket personligt. Det handlar även om hela nationen. Och man ber om förlåtelse ibland för hela nationen. Och man ber på det här större planet. Och det finns något av det i den här liknelsen också tror jag som Jesus berättar. Av att hur ska vi som kristna agera när vårt land och de människor som vi har varit med och röstat fram och ta beslut om att stänga gränser, om att förhindra för människor som verkligen just nu behöver hjälp och behöver kärlek och behöver förvänta liv. På tisdag så kommer det tas, om inte ett under sker, ett beslut om nya lagar i riksdagen som gör att alla uppehållstillstånd, förutom de för kvotfyllt, blir tillfälliga. Ett år eller tre år beroende på om man är skyddsbehövande eller flykting. Och de flesta som kommer hit verkar som skyddsbehövande och inte som flykting. Och det kommer också försvåra otroligt mycket i processen för återförening för familjer. Så det kommer drabba barn och familjer stenhårt. Och det finns jättemycket forskning på detta. Det finns jättemycket rapporter. massa olika instanser. Alla såg det här förslaget. Rakt över från liksom Röda Korset till olika liksom politiska myndigheter, liksom myndigheter som har varit granskat de här förslagen. Ändå säger alla partier att vi kommer att rösta igenom det här. För mig är det ju ont i hjärtat. Och det kommer leda till att jättemycket fler människor, unga människor, barn, familjer kommer tvingas ut liksom, på osäkra flyktvägar hit. För som det har varit nu så kan en person fly, den starkaste kanske i familjen. Och sen kan man via anhöriginvandring på ett tryggt och säkert sätt få sin familj i säkerhet. Det kommer inte gå längre. Utan då måste hela familjen försöka fly och troligtvis ändå inte få ett uppehållstillstånd. Det kommer också göra att de som kommer hit får ett, dels får man vänta jättelänge på besked och sen om man får ett ja så är det ändå bara tillfälligt. Vilket gör motivationen för att lära sig att prata svenska eller att engagera sig i det här samhället på något sätt. Det blir nästan ingenting. Vad ska jag bry mig om Sverige för? Jag får ändå inte stanna. Liksom. Vilket kommer skapa, tror jag, sämre relationer. Och på sikt då, efter när det har gått det här året eller de tre åren har gått och folk blir utvisade då, så kommer ju väldigt många av dem inte ha någonstans att återvända till eller inte vilja återvända till. Och då får vi jättemycket fler gömda. Så för mig är det helt obegripligt varför man tar ett sådant beslut. Och det här är inte politik jag försöker föra ut, för det här går över alla politiska partiers liksom, program och sådär just nu. Så det är någonting som har hänt tror jag, för så här var det inte för ett halvår sedan. Lät inte retoriken så har man vänt och nu är det så. Och jag tror inte att det är gott. Och jag tror att vi som kristna kan be för detta. Och jag tror att vi ska stå upp för detta. Jag satt i, när var det? Torsdags, i ett möte ihop med Röda Korset och föreningen Ingen Människa Illegal. Och så var det en från Missionskyrkan och Örsborg också. För vi har skrivit på ett upprop tillsammans som församlingar och organisationer och allt detta. Och så var TT där vi intervjuade oss, så vi gjorde en liten sån intervju och så satt vi och pratade ganska länge efteråt. Och man märker att det finns ett otroligt engagemang för detta, men ja, jag tror att det är viktigt att vi står upp. Sen satt jag på hela den natten och skrev mejl till de flesta politiker som kommer på. Jag tror vi behöver göra saker. Vi ska titta på ett litet filmklipp, det där första, det korta filmklippet där som Röda Korset faktiskt har gjort, som jag tycker är väldigt bra. Som kan... Jag tror vi behöver stå upp för de här människorna på riktigt. Och det är klart att det är inte enkelt. Alltså, jag förstår ju tankarna ibland så där bakom varför man tar vissa beslut och så vidare. Det är klart att det inte är lätt när det är jätteflyktingvågor i världen som det är just nu. Men vad är alternativet om alla stänger sina gränser? Och det är klart att det kanske kommer att kosta på för oss och vi måste göra vissa förändringar i våra liv och ekonomi och så vidare om det ska funka. Men älskar din nästa som dig själv. Vem är din nästa? Vi kan titta på ett filmklipp. Vi kan ta alla andra filmklippet här också. Jag gjorde några intervjuer inför den aquaculturtjänsten. Det var här en Wasim som flera av er känner som bor ute på Östergården. Berätta lite sin story också.
Hi, my name is Wasim Abdel. I'm from Syria. I'm living in Istanbul. I'm coming to Sweden before
Great Wall.
I hope the Trump government cancel this door. If I need someone to take Arsenal's, not coming to the city, if not private development, if anyone help the refugee, learn the people the Swedish language, and making with the refugee a friend. Finding a job in this country and coming to my wife.
Vi satt och pratade jättelänge, jag och Sindo, och han har väntat jättelänge på att hans fru ska få komma hit. Han får liksom aldrig klartecken för det, så hon har liksom hamnat mitt emellan just nu i Turkiet. Där han betalar en lägenhet för henne, för pengarna han får, liksom, det lilla han får här. Det finns mycket behov, det finns mycket människor som... vi behöver älska på olika sätt. Vi ber lite för utifrån detta. Jag skulle faktiskt vilja be att vi ber faktiskt för alla politiker. För det här nya beslutet om tillfälliga uppehållstillstånd, det har man inte röstat igenom än, utan det sker på tisdag. Det finns så att liksom, om människor får en så här känsla att nej, de vill inte detta, så kan man ju välja att inte rösta för det. Gud kan påverka människan, så jag tycker vi faktiskt ber för det. Och så ber vi för alla de människor som är här på väg hit och som inte vet vart de ska ta vägen. Kan vi stå tillsammans och så ber vi just det. Ja, Jesus Kristus, du utmanar oss så djupt i våra hjärtan här när du säger att vi ska älska alla människor. Det är verkligen alla som är vår nästa. Vi ska göra som den som gjorde gott, den som tog hand om den som var utslagen, den som hade blivit slagen och rånad av rövare. Och det finns många sådana människor just nu som är på väg hit och som sitter här och som på olika sätt har fått sina hem förstörda, har fått sina liv krossade på olika sätt av riktiga rövare. Men vi ber för dem här, och vi ber att vi ska fortsätta öppna våra hjärtan. Och jag ber för vårt land här, att vi som land ska på nytt öppna våra hjärtan. Jag ber att den här omsvängningen i opinion ska vända Jesus Kristus. Att kärleken till andra människor ska bli större. En rädsla för kaos, eller rädsla för kollaps, eller rädsla för att vi ska få sämre ekonomi, eller vilka rädslor du äger. Jag vet att din kärlek ska vara större. Vi vill inte vara som prästen eller leviten som bara gick förbi, som stängde sitt hjärta för det som behövdes. Utan vi vill, Herre, älska så som du älskar. Vi vill gripas av medlidande så som du grips av medlidande, Jesus Kristus, som du ser oss människor som får utan heden. Så kom här med din kärlek. Fyll oss nu. Kom heliga ande. Vi inbjuder dig att på nytt smälta våra hjärtan. Kom här Jesus Kristus. Kom här Jesus Kristus. Så nu ber vi för de politiker som ska fatta beslut. Alla ministrar som ska rösta om detta på tisdag här. Vi ber om ditt under. Vi ber att du griper in i deras hjärtan här. Vi ber att du talar till deras samveten här. Vi ber att de ska börja känna på ett annat sätt här. Att samtalen ska börja gå nu liksom kraftigt de här närmaste dagarna. Att, men det här är så här, vi kan inte göra så här. Vi ber om det, far. Vi ber att den här liksom, rullgardinen som på något vis har gått ner, att de inte ser klart det vi upplever. Jag vet att den ska dras upp, Gud. Så att de får se igen. Så de får se på ett annat sätt här. Vi ber om det. Vi vill inte ta beslut i det här landet som slår på dem som redan ligger, utan vi vill ta beslut som lyfter upp här. Som lyfter upp på oss och för människor till världshuset. Jesus, och vi vill vara beredda att betala.
alla det extra som behövs.
Herre, förbanna dig. Herre, förbanna dig. Och rör också med oss, Herre, vid våra hjärtan, som är våra hjärtan. Personligen också, Herre. För de människor vi möter, och nu pratar jag inte bara om invandrare, utan alla typer av människor som vi har olika sätt har distanserat oss till, kanske. Som vi har svårt att önska, som vi undermedvetet bara tänker att de förstår inte, eller de är inte värda, eller de är så här eller så här. Förlåt oss för det, Gud. Förlåt dig, Gud. Och Herre, jag ber också att vi ska få ha en församling som på riktigt älskar den här staden. Hjälp oss att inte vara rädda för det som är olikt oss, det som är annorlunda oss, det som är emot liksom, din vilja, Gud. För det finns jättemycket i den här staden som är så bra. Men hjälp oss att inte bli rädda för det, för du är mycket större, Gud. Vi vill gå rakt in i det som kallar oss in. Du har inte kommit för att kalla rättfärdiga människor, utan syndare. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Så jag har sagt Jesus. Förlåt att vi bara letar så ofta efter de som är lika oss. Kom här. Ge oss kärlek. Ge oss kärlek. Din kärlek som smälter. Vi ska fortsätta be en stund, men vi ska få lyssna på en sång. Är det på kvar i bön snarare? Ska jag få höra en sång som heter Everybody ought to treat stranger right. Så alla borde behandla en främling väl. Jag vet inte om du vill säga vad du menar.